Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till en senhöst- och vintersäsong av Löparsnack. Både för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Och nu ska det definitivt pratas. Vi har nu senaste tiden haft flera mycket inspirerande möten här i vår hemma hos poddstudio. Den andra löpteknikguren Fredrik Silén har varit här i ett samtal. Och forskaren Mikael Mattsson från GIH. Och i det här 29:e avsnittet som vi lägger ut nu är det tre fantastiska eldsjälar som snackar. De delar med sig av flera decenniers erfarenhet av löpning, om det speciella med en löpargrupp och vad som krävs för att bli en duktig långdistanslöpare. Jag som producerar heter Agnete Danneberg och de som medverkar är Willy Berggren. Mångårig löptränare i Hammarby som tränat mängder av elitlöpare, var med och startade Midnattsloppet och är nu en av eldsjälarna bakom löpargruppen Löparnas vänner. Halle, Lars-Erik Lillebäck, en av Willys riktigt snabba adepter, segrare i Midnattsloppet bland annat och nu också engagerad som tränare i Löparnas vänner. Och så Mårten Westberg, också elitlöpare och tränare i många år då för Fredrikshov. Nu engagerad tränare för Akalla Run som han har varit med och startat. Då kör vi. Ja, varmt välkomna ska ni vara till Löparsnack.
Tackar. Ja.
Tre eldsjälar har jag förstått. Man tänker på vädret just nu. Jag såg på Facebook nämligen att du hade fått lite frågor som du verkar lite irriterad där. Kanske jag överdriver.
Ja, det beror väl på att jag kommer från den här tiden då vi var ett ganska stort gäng som tränade väldigt, väldigt hårt. Snacka inte om dåligt väder, utan man skulle göra sina mil varje dag. På morgonen och på kvällen. Så att den som börjar fjamsa om att man skulle springa inomhus eller något sånt där. Nej, det var inte aktuellt. Och nu när vi kör det här Löparnas vänner så, vi vill ju säga samma sak. De kommer att säga, ska vi verkligen träna? Det regnar ju. Nej, men lägg av nu. Vi tränar i alla väder.
Mm. Ja, för det var första helgen, det var snö och ja, slaskigt var det väl. Hur var det på din löpargrupp, Mårten?
Ja, jag är väldigt glad att se att de kom, precis som vanligt. Alltså, några föll ifrån, men vi var ändå en tillräckligt stor grupp. Och så när vi kommer ner till backsprinten upp mot Rinkeby så är det några till som står där då. Och väntar på att få köra. Och det var ju jättekul. Sånt blir man väldigt glad över. Och så står de där. En av dem har ett par slitna handbollsdojor på sig. Och han är ju total kör i den sprinten förstås. Men det är liksom just det här sköna. Vi kör i alla fall. Det är inget problem.
Vi har kallat det fönster, tittar och komma. Ja. Titta ut genom fönster först och se vad det är för väder.
Nej, men det roliga tycker jag är lördags. Det var ju första snöfallet då. Och då tänkte man att nu kommer det vara lite manfall här. Men det var lika många som vanligt.
Det var det?
Jajamän. Mm. Vi var lite nervösa där när klockan var 11:01 och tänkte att nu kanske det inte blir så många. Så bara plötsligt så kommer de fram som en svärm. Mm. Det är häftigt. Mm. Och alltid lika härlig stämning också. Det är det som är så kul.
Mm. För det är nu man behöver den där extra pushen lite, löpargrupper för att komma ut.
Ja, nej, men så är det ju. Så är det ju. Verkligen. Mm. Ja, det är ju en, för många är det ju en sporre att det är en dubbel grej kan man säga. Det är både att komma hit och springa, men också lika mycket socialt att träffa kompisar och nya vänner som man har fått här nu sen vi startade Läpparnas vänner. Och en speciell grej där är ju också att vi avslutar lördagarna med fika. Och det är populärt. Mm. Också ett sätt att lära känna varandra.
Och ni tre känner ju varandra sedan gammalt. Eller hur?
Ja, absolut.
Ja.
Ja.
Jag törs inte räkna hur många år det är, men det är väldigt många år.
Det vill inte säga. Men ja, var träffades ni?
Jag vill ju. Det är min gamla tränare, min första tränare faktiskt, eller andra tränare i och för sig. Men den som har betytt mest för mig och som bidrog till att jag faktiskt då, får man skryta sig?
Ja.
Vann Minatstoppet. Det är i och för sig många år sedan, 1987.
Mm.
Men det kan man ju leva på än idag.
Mm, verkligen.
Ja, jag kan ju än idag känna en tacksamhet här faktiskt för det min tränare gav mig. Och framförallt då kanske inspiration, inte minst. Men också teknikmässigt och attityd. Att det var en träning i alla väder som gäller. Och sen inte minst att det tar tid att bli duktig.
Mm.
Jag började när jag var 13 som sagt var och stod på topp när jag var 29-30.
Jag blir väldigt glad när Palle säger sådär för att det har ju givit mig minst lika mycket. Vi var ju ett ganska stort gäng i våra kära Hammarby. Började med ett fåtal individer och så ökade. Själv var jag en ganska misslyckad löpare. Jag är inte alls förutsättningar för löpning, men envis som satan. Vilket förmodligen är en bra egenskap. Så att det jag inte kunde göra själv, det kom ju de att illustrera istället. Så det här gänget växte ju. Jag vet att jag fattade ett beslut när jag var 32 och det började springa maraton att då hade jag 47 stycken löpare, varav 8 stycken hade sprungit i landslaget. Och skulle jag ha barn och köpt hus, det var ganska lätt att göra ett val. Så min egen satsning fick ju då tona ner. Och då hade jag ju det här fantastiska gänget, ett enormt gäng. Många, många, många och väldigt entusiastiska. Och precis som Palle beskriver här och som Mårten beskriver, just den där känslan att man är inte borta från ett gemensamt pass. Det är då man, har man laddat för flera dagar att köra. Det är häftigt att få vara med om.
Mm. Och hur träffades?
Jag Willy träffade jag på ett av mina första milpass. När jag var ung och innan jag väl ansågs som lovande. Men jag hade själv kommit på att löpning var ungefär det enda jag var bra på. Så jag skulle ju utforska det här. Men jag kommer ihåg det där milpasset. Det var så långt så jag kunde inte minnas när passet hade börjat. Alltså det var så här, var det 7 timmar eller 12 timmar eller alltså hur långt var det här egentligen? Och jag kommer ihåg det var ju åtminstone ett halvår som jag kände så där på alla långa pass. Att det var groteskt tråkigt. Och sen så liksom hände någonting och jag började slappna av mentalt eller någonting. Och så började jag njuta av att springa långa pass. Men som sagt, Willy och Bertil Sjödin, min tränare då, och jag var på det här första gången jag sprang en mil. Så det var första gången jag träffade Willy. Måste ha varit 1976. Och sen så, Palle var ju alltid bättre än jag. Så vi har liksom egentligen aldrig mötts. Han har varit i mål när jag gick i mål. Sen så graviterade jag upp till längre distanser för att slippa en del sådana som han. Där jag gjorde 30-50 som bäst på 10 000. Så gjorde ju Palle 29-30. Det är sådana som han som fick mig att framstå som usel. Men vilket man kanske idag inte skulle tycka.
Nej, precis. Därför är det längre än en protest. För att hade det varit idag så hade det varit riktigt bra.
Mm.
Där har jag nära på tillhört svensk elit.
Ja, nästan. Men som sagt, det är orättvist. På samma sätt som det är orättvist för alla kenianer som ingen bryr sig om idag. Som bara gör sig så här 28-20 eller något sånt där. De är helt värdelösa. Men nej, som sagt, så att jag har sett Palle. Han har nog inte sett mig lika mycket.
Ni var ett ganska stort gäng där i Fredrikshov. Som hade ungefär lite samma inställning, samma stämning i gruppen som vi hade. Var min känsla.
Just det.
Och Mårten betraktar man som en extremt hängiven löpare.
Ja, Biten, om ni vet, Biten, han som vann Stockholm maraton två gånger. Han utmanade mig en gång på hur många mil jag kunde springa. Han sprang 46 kilometer den dagen. Dagen efter sprang jag 7 mil. Och det var ju inget problem. Det var ju som bara, vadå då? Så funkade ju kroppen på den tiden. Så att, hade jag blivit bättre på att springa 35 mil i veckan så hade jag gjort det. Alltså, för min ambition var ju gå under 2 timmar på maraton. Och jag hamnade ju ljusår ifrån den ambitionen, kan vi säga. Men det var ju bara, jag skulle ju bara bli så bra.
Och du var väl också en av de få som åkte över till USA för att träna?
Ja, just det. Det gjorde jag. Och det var ju också helt och hållet för att bli en bra löpare. Ja. Och det var ju, och sen så blev ju det något helt annat. Jag utvecklades inte ett jäkla dugg i USA som löpare. Jag blev snarast sämre löpare i USA. Men jag kom ju, alltså, jag kom ju att vidga mina vyer. Intressera mig för sydamerikansk politik och internationell marknadsföring och massa saker liksom, som jag tyckte var jättespännande, men som jag aldrig skulle ha stött på.
Det är också, tycker jag, en viktig grej att framhålla i det här sammanhanget, att även både i vår Hammarbykultur och i Fredrikshovskulturen så var det väldigt viktigt att man inte bara höll på med löpning. Ja. Det har vi sett att det var rätt många andra som satsade heltid på det och försummade studier och civil karriär. Utan det här har snarare uppmuntrats. Och det tycker jag man kan se idag. Det är rätt många som har rätt bra jobb.
Jag tycker det killarna beskriver här, det är, man ska ha klart för sig att det är en slags besatthet. Det är inte bara så att man under några år tränade jättehårt. Så det här pågick år efter år. Jag skulle gissa att 10-15 år av ert liv har ni levt på det sättet. Det blir ju en del av sättet att leva. Alltså det, jag tänker på vad du säger, Mårten, alltså utav, hur många träningspass kommer du ihåg? De flesta kommer man inte ihåg. Utan det är de där bevingade passen när man plötsligt kroppen bara lyfte. Eller det hände någonting. Man snubblade och gjorde sig illa eller sprang på någon eller någon konstigheter. De flesta träningspass kommer man inte ihåg. De riktigt jävliga kommer man ihåg. Och det måste ju vara 10 000-tals träningspass.
Ja, det är ju det.
Och hur man beskaffar då när man håller på med det år efter år? Speciellt som ingen av oss har satt någon världsrekord, men vi blir ganska duktiga. Vad är det som har fått er att träna kanske 15-20 mil i veckan som värst? Vecka efter vecka?
Vad som dreven?
Ja.
Nej, men jag tror det var ganska mycket personligt. Att man liksom ville visa något man kunde gå. Hur duktig man kunde bli. Och sen jag självklart ära, givetvis. Det var ju häftigt att till exempel att vinna Midnattshoppet. Det kan man inte förneka. Det var ju en av de häftigaste grejerna som jag har varit med om överhuvudtaget. Och sen så tycker jag att det ligger ett egenvärde i att känna sig vältränad. Man vet om att jag kan lägga benen på ryggen när som helst och springa ganska snabbt efter bussen, till exempel.
Mm. Det är skönt. men det var inte där man började. Eller hur? I början så var det, åtminstone för mig, helt och hållet jakt efter att få vara någon. Jag hade ju prövat slalom. Jag var genomusel på slalom. Jag hade prövat fotboll. Jag hade ingen bollsinne. Jag var dålig i skolan. Och så kom jag på att jag kan springa ifrån de flesta andra i terrängspåret. Okej, det är det jag gör. Det var inte mitt första val, inte andra val, inte tredje val. Hade jag fått något annat som jag var bra på hade jag antagligen gjort det. Men det här funkar ju. Och sen så började jag njuta av det. Men det var mycket senare. Alltså det var ju... Och den stora överraskningen för mig, det var när jag var klar med University of Texas och skulle lägga av, hade tänkt. Och så kom jag på mig själv med att börja springa intervaller. Men va? Det här hatade jag ju, trodde jag. Men någonstans där så hade jag faktiskt, alltså jag njöt ju av intervaller. Vilket innebär att jag har kört alltså snabbhetsträning, backträning, intervallträning varenda vecka sen jag la av då 1986. Och snittat ungefär en mil om dagen sen dess. Liksom, bara för att, vadå, jag älskar ju det här. Det, i valet mellan sex och löpning så skulle jag vela rätt så länge.
Det finns en del konstiga personer även bland löpare. Alltså, jag skulle vilja lägga lite tränarperspektiv på det här ni säger. För att skulle jag själv vara lyssnare och inte kunna någonting om löpning. Alltså, vi låter ju lite besatta. Vi låter också som vi är impulsstyrda. Det är inte riktigt så. Tittar jag på hur jag jobbar som många andra tränare gjorde. När man har fått ett gäng att fungera efter ett antal år. Året planerades oerhört noggrant. Vi hade många träningsläger. Vi hade väldigt trevligt på våra träningsläger. Vi skulle alltid åka någonstans där vi inte har varit. Vi var ute och kikade på kulturen där. Umgicks mycket med folk. Man får väl inte säga det, men det var ganska blöta fester också. Det är speciellt som man inte har något rent vatten. Det blev väldigt mycket vin och värde. Kanske inte lämpligast då.
Ja, nej.
Men just det där.
Vi sov helt enkelt något i öl.
Väldigt strukturerad träning. Och ett år som vi delade upp det. Jag kommer ihåg att när ett tävlingsår var slut. Då satt vi ju ner och samlade ihop alla träningsjournaler. Kolla vecka för vecka. Vi räknade ihop hur många kilometer. Hur många styrkepass och snabbhetspass och backpass. Och allt man kunde tänka sig. Och så granskade vi kritiskt det där. Och så la vi ut en ny sån här ettårsmodell. Vi jobbade ofta till 6-veckorsperioder. Med en vecka, 2 veckor ganska hårt, 1 vecka ganska lätt. 2 veckor ganska hårt, 1 vecka ganska lätt. Och så ändrades träningen. Så det som du säger, Mårten, backe. Ja, nu skulle det ju inte vara den lämpligaste perioden att köra backe. Utan då var det oftast inplanerat. Eller tuffa intervaller. Och så man tillbaka på ett år så var det ganska omväxlande träning. Även om vi hade harvat alla våra milpass. Både på morgonen och på eftermiddagen.
Mm. Ja, vi var inne på det här med att träna inomhus. Som ju är väldigt populärt idag. Vilket gör att många blir skadade då. Och man kan väl säga att vi använde inomhusträningen. Det fanns inte så många hallar på den här tiden. Men de började dyka upp. Och så fanns det sådana här lite kortbanor, 100 meters banor. Istället för att ligga och köra hårda intervaller där så använde vi det till teknikträning kan man säga. Där vi tränade upp, ja, lärde oss att löpa på ett bra, effektivt sätt. Mm. Det är bra. Vilket gjorde att vi skonade benen skulle jag påstå.
För det var inte lika mycket skador eller
som det. Nej, det tycker jag inte skillnad. Att det var.
Men vi förutsåg det också. Alltså, jag är äldst bland herrarna här. Jag ska inte säga hur gammal jag är, men jag kommer från forntiden. Och jag, mitt 60-tal då jag var väldigt ung. Löparna då tränade inte mängdträning. Det var väldigt mycket snabba lopp, även vintertid med spikskor på isiga vägar. Det var väldigt mycket hälsenproblem, fotproblem. Och när långlöpningen kom på början av 70-talet genom den här nya seländan, Arthur Lydiard som influerade en hel löparvärld. Då gick ju all löpning ner i tempo. Vi började periodisera mer. Och det är ju som Palle inne på. Att då var det ju mycket löpning längs vägar i skogen och överallt där man kunde springa. Och därför strävade man mycket variation. Väldigt mycket variation. Jag tror att det också var skadeförebyggande. Mm. Vi tränade absolut. Väldigt allsidigt. Det var inte bara hamra mil utan väldigt allsidig träning. Jag tänkte varje pass som vi körde avslutade vi nästan alltid med snabba, avslappnade stegningslopp. Vi körde alltid någon form av kortstyrka. Mm. Vi tände alltid. Mm. Och vi hade inga hallar att köra i.
Mm. Nej, men nej, och där tycker jag vi kommer in på en ganska viktig del. Och det är den här styrketräningen som man absolut inte ska försumma. Det är lätt att göra det som maratonlöpare, särskilt tror jag. Man liksom dras med i den här löparvågen och sen så försummar framförallt bålen och höfter och även armarna faktiskt. Vilket gör att många långlöpare är ju extremt svaga. De är duktiga på just en grej, men inget mer.
Mm, fast vår generation var ju det. Och nu för tiden så skulle jag säga att nu folk, den unga generationen löpare har byggt, varit i gymmen och byggt. Fått snygga kroppar, ser skitbra ut på beachen, men inte lika bra i resultatlistan. Det är alltså, jag är ledsen, men det finns inga gym i Kenya. De skaffar sig styrketräningen på något annat sätt genom att springa i backar och så vidare. Och det finns, alltså, jag tror allt det här snacket om styrketräning för att bli en bättre löpare, vi talar om en liten procent av löparna som egentligen behöver det. Annars plankan och lite såna här saker, det räcker.
Ja, precis.
Och lite, inte, och lite om du gillar att dansa. Så,
ja. Jag menar inte heller någon sån här extremt överdriven styrketräning, absolut inte, utan det är ganska lätt. Jag kör till exempel varje morgon 5 minuter i trädgården här och sätter på musiken till grannarnas glädje, eller säga. Och jag tror inte man behöver så mycket mer än så egentligen. Faktiskt.
Jag undrar om
kanske ni... vill du ha en annan uppfattning?
Nej, jag brukar tänka efter vad ni säger. Jag kommer ju som sagt vara fortfarande som ålderman här, kommer jag ju från mitt 50- och 60-tal. Sverige ansågs ju då att man byggde bort bostadsbristen i Sverige. Och vi tyckte vi bodde stort och bra. De flesta som jag kände, de bodde i en tvårummare. Så var vi 5 personer. Det var inget kul att vara inne. Vi var alltid ute. Idag så lever ju svenskarna på jättestora ytor. Så att vi var alltid ute. Och jag idrottade jämt. Landbandy och klättrade i träd och fotbollsturneringar. De avlöste varandra. Vi fick inte vara inne på rasterna. Fröknarna, de körde ut oss. Nej, alla måste vara ute på rasterna. Och det skapar ju liksom en sån här vardagsgrund. Och, så det är den ena delen av den kulturen som jag kommer från som barn.
Och väldigt många av dem som har gjort bra tider kommer ju ur samma, så att säga, kultur.
Ja.
Alltså ur samma tidsålder. Om vi tittar på majoriteten av dem som gjort schyssta tider på maraton, så är de ju faktiskt födda på 50-60-talet.
Den andra delen då, det ser jag av vår träning. Jag satt här och tänkte på vårt fantastiska Vålådalen. Som många av oss åkte upp till på sommaren och var där, ja, helst länge om vi kunde. Det var ju en ganska usel löparbana där. Den använde ju inte speciellt mycket, men vi sprang väldigt mycket upp i bergen där, upp på myrarna, de här fina stigarna.
Ja.
Och de här backarna som var sandiga och nere vid Nullkärn, de här sanddynerna. Vi älskar ju det, och det var väldigt allsidig styrketräning för löpare. Vi var ganska robusta, vi tålde ganska mycket spö. Ja, spö, men alltså hård träning.
Ja, och genom att springa på massa ojämna underlag så tränar man upp stabilisatorer och sånt där i kroppen. Som gör att man tål mer träning. Och sen så i unga år så vi höll ju på. Alltså, fick vi en möjlighet att spela lite innebandy eller fotboll eller någonstans, så gjorde vi det. Mellan träningspassen. Även på träningslägerna. Även om vi alltså på ett träningsläger, ja, där vi plöjde 20
minuter. Här att jag la mig fotboll ganska tidigt just av skaderisken. För jag upptäckte flera gånger att jag sträckte mig och grejen när jag spelade fotboll.
Vad fan?
Ja, så jag tror jag slutade med det redan som 16-17-åring.
Min erfarenhet är att ju längre du håller på med fotboll, desto bättre är det. Är det som förlöpningen.
Ända till dess att någon sparkade på
fel. Ja, när motståndarna börjar bli stora och sparkar så att det riskerar att gå sönder ben. Där går en gräns. Men då får man lira, alltså, när jag snackar fotboll, vi lirade ju mot varandra mellan träningspassen och sånt här liksom. Då är det ju ett gäng bräckliga löpare som springer och slår på varandra. Nej, precis, det är inte samma tyngd och kraft liksom. Och vi har allihop kört 15 kilometer på morgonen.
Men många av dina löpare i Akala Run där, de är väl fotbolls...
Ja, jag har ju en stor del av löpningen där är ju löpning för fotbollsspelare. Och det var ju någonting som jag började med. Jag blev tillfrågad av några tränare i Djurgården för 10 år sedan ungefär. Om jag kunde hjälpa deras killar att springa effektivare. Och det gjorde jag ju. Och det var jättekul. Och det, alltså det, då hade ju den här löpargruppen där medelåldern var 35 ungefär. Duktiga, ambitiösa killar och några tjejer. Men du vet, när man säger till dem, när någon håller på och sprungit i 15 år och du säger till honom att trycka fram höften, du ser ju ingen skillnad. Och sen ser jag samma sak till de här 15-åriga fotbollskillarna. Voff, så gjorde de det. Alltså det var som att få mjuk lera i händerna efter att man har jobbat med något som är veckogammalt. Så det var jätteskönt. Och sen så efteråt så säger de här fotbollstränarna, alltså några månader senare kommer fotbollstränarna till mig och säger att våra killar, de lagen som de var jämna med tidigare, de är fortfarande jämna med i paus. Sen efter paus så springer vi ifrån dem med kanske 2-3 mål. Och det sköna kanske var att fotbollstränarna var lite överraskade över det här. För de hade inte egentligen tänkt sig det här. Utan de här killarna, de hade anlitat mig för de ville ge killarna en backup-sport. För den stora utslagningen som skulle komma mellan 15 och 17. Mm. Så de tänkte ju livstid på de här killarna. Och alltså det var jättefint tänkt av dem. Och sen så fick de liksom en bieffekt, så att deras lag blev bättre. Så lite samma pryd, nu kör jag samma, alltså det är egentligen medeldistansträning som vi kör för de här fotbollskillarna och fotbollstjejerna, och basketkillar och baskettjejer kommer vi börja med nu också. Så det är inga så här, egentliga konstigheter. Men det, alltså, det finns ju så jättestora synergier, så det är onödigt att inte göra det. Och så är det väldigt kul att, alltså, få med sig 20-15-åriga killar och tjejer ut och börja jobba med dem. Liksom. Det bara händer ju saker direkt.
Mm. Jag skulle vara ärlig och också säga något som är sorgligt. Det är inte ungdomsgenerationen som intresse för löpning finns, utan det är den yngre medelåldern. Det är de som springer lopp och vill vara med och träna och dyker upp på löparnas vänner. Ja. Väldigt få 17-18-åringar. Väldigt få. Det var ju det som bidrog till att jag för 10 år sedan tänkte så här: det här är inget kul längre. Det var inte speciellt många av de där utvecklingsbara ungdomarna som ville satsa på löpning. De insåg ju ganska snart att den här farbrorn är ganska sträng. Och det är ganska hårt jobb som ligger framför dem. Mm. Det är inte liksom latch och lajban, utan som jag sa förut, det är en livsstil som man sakteliga växer in i. Och när man väl kommer dit, då upplever man njutningen, det som du berättade om, liksom man bara springer, benen bara går av sig självt. Det är ganska mycket arbete innan de gör det. Så att merparten av de som kommer till oss och vill vara med och träna, de är betydligt äldre.
Och det är de som dominerar i Läpparnas vänner. Det är ju från 30 och uppåt, kan man säga, va? Den äldsta fyller 75 här nu nästa år.
Och det är kul.
Ja, verkligen.
Han är tuffing.
Men sen de yngsta är 11 år. Så det blir en härlig spännvidd.
Ja, verkligen. Ja.
Men sen så ser vi, det bekräftar ju också det Willy säger här, att bland de äldre så är det i stort sett bara svenskar. Etniska svenskar. Mm. Och sen så bland de yngre, alltså de som blivande, de som vill bli elit, som vill satsa på det här. Mm. Det är många gånger är det afrikaner som har kommit hit på olika sätt. Och de utgör nästan basen i vår elitgrupp.
Mm. Och det ser vi i Malmö, det ser vi i Göteborg, det ser vi i alla de framgångsrika löparklubbarna. Mm. Det är likadant.
Där tänker jag på, alltså, när jag snackar med de här killarna, för det, så är det förstås hos mig också, att de som vill mest, de är födda i Afrika. Och de har haft överjävligt, alltså de berättar en del historier som man blir gråtfärdig. Hur de har tagit sig hit. Och du vet, allt det här med Medelhavet och vidrigheterna. Och så kommer de hit och så börjar de träna och så hittar de något positivt. Och då kan de ju träna hur hårt som helst och hur mycket som helst. Och vadå, lite beninflammation, någon löparknä, vad fan, det är ju lite ont. Det är ju bara, det är, det är väl inget att bry sig om. Det är bara att köra.
Ja, där får man vara lite vaksam som tränare, för att det är många som tränar lite för hårt.
Jag har jättesvårt att få dem att inte träna. Alltså det är 2 veckors absolut träningsförbud. Och 2 dagar senare kommer en bild på senaste träningspasset. Men jag tar det över någon som bara vill träna 3 gånger i veckan. Alltså, jag tar hellre det problemet.
Men det är ganska motsägelsefullt det här. För att samtidigt som jag håller med det vi säger, att det är ju sant att det ser ut så här. Samtidigt så har vi en löpargeneration på elitplanet som är bara ungdomar som är födda i Sverige. Vi har ett par jätteduktiga 8-15 meters löpare, killar. Vi har en fantastisk tjej som har satt svensk rekord på 800 meter. Vi har en jätteduktig maratonlöpare. De är inte internationellt toppklass på något sätt, men de är jätteduktiga. Så det är lite motsägelsefullt det här. Det är en handfull som är skitduktiga. Men sen ute i klubbarna så ser det mer ut som vi beskriver det.
Ja. Jag tror att vi kommer se en förändring här. Att vi kommer ha fler Musse än vad vi har Micke. Och det tycker jag är... Det är bara att gratulera. Det är så bra därför att som ni säger, de här 30, 35, 40-åringarna, de är strategikonsulter och vd:ar och sånt här. Det är ju strålande att de här Abdi Hakim lär känna Anders som är vd liksom via löpningen. Och om vi som en bieffekt av det som vi älskar kan bidra till att det händer. Det är väl jättebra.
Du är inne på en ganska intressant sak. I min vardag så jobbar jag ju med något som heter Sport Campus Sweden. Och det är en supportorganisation för de unga elitidrottare som vill kombinera dubbla karriär, elitidrott och studier. Och vi vet ju det genom otaliga undersökningar att ungdomar som hamnar i en seriös idrottssituation, de är bra ledare och bra gäng och studerar. De där 2 sakerna, studier och idrott, de supportrar varandra. De här ungdomarna blir oftast ganska framgångsrika inom både idrott och studier. De får bra jobb. Palle inledde berättade om vårt gamla Hammarby-gäng som föddes någon gång där 74-76. Ja, samtliga dem. Jag sa ju att jag hade 47 stycken som jag tränade. Samtliga dem har ju väldigt bra jobb idag. Och bra liv. Så att, ja. Det befruktar varandra.
Ja, det gör det. Ja, det är ju precis. Ja, men på något sätt så var det ju någon slags fostran, kan man säga. Där vi delade på ansvaret. Okej, Willy var ju en tränare och ledare. Men sen var det alltid så att vi delade upp ansvaret. Så att någon var ansvarig för det lägre till Erkele. En annan var ansvarig för en tävlingsresa till Hamburg. Eller vad det kunde vara för någonting. Så det gjorde att vi fick ta ledaransvar. Ganska tidigt. Så det var ju en otroligt bra fostran.
Det, bra.
Det bör betonas att... alla vi hade civila jobb eller studier på vardagen.
Ja,
det var ingen som hade liksom någon lön eller sånt, en arvode. Mm. Jag har aldrig fått en arvode för att jag varit tränare. Jag har på 45 år.
Ja, precis. Vi är såna dinosaurier.
Ja.
Mm.
Kommer fortsätta?
Men en annan?
Om det kommer att fortsätta, det fenomenet? Enligt många sådana där studier som man gör på landets idrottsföreningar och så vidare, så förändras det där. Och det kan man alltid ställa sig frågan, varför gör det? Jag brukar ibland skriva små krönikor om det här med att vi måste vårda våra idrottsklubbar med alla dess eldsjälar. Sen 80-talet så har 75% av alla de vi kallar för eldsjälar, sådana som håller på jämt med leder idrott, de har försvunnit. Fortfarande så utförs det lika mycket ideellt arbete, men det på grund av att på 80-talet svepte också barngenerationerna in. Barn började gå på idrott och klubbarna började ställa upp och arrangera barnidrott. Och där svepte också vågor av föräldrar in, de så kallade en gång i veckanledarna. Och det är klart att de är ju trogna så länge deras egna barn håller på idrott där i föreningen. Men när ungen säger nej, jag vill byta, jag vill göra något annat istället, då försvinner de. Så vi har ju fått en idrottsrörelse som är ganska känslig. Jag brukar säga, jag tycker inte att vi i Sverige vårdar vårt föreningsliv. Det är alldeles unikt i världen. Och det borde få mera samhällsstöd. Och under tiden som det inte sker så kommer det sakteliga att sjunka ner. Det är möjligt att det kommer en ny del rörelse i världen som sveper fram här.
Därmed är det inte sagt att de behöver arvoderas.
Nej.
Utan det handlar väl om att skapa förutsättningar.
Ja, men problemet är att kunskapsbasen blir mycket tunnare. Alltså, är jag bara föräldratränare i ett eller två år, då hinner jag inte bygga upp den djupa kunskap som en Willy eller en Bertil Sjödin hade. Sen går ju mitt liv vidare och jag gör något annat. Och någon ny ska börja bygga upp den här kunskapsnivån igen. Så att fler av de löparna som kommer in har ju såna här halvkunniga tränare. Och det är klart att det är dåligt. Alltså, eller klart att det är sämre än det vi hade.
Ja, så vi hade ju en löparkultur där alla diskuterade löpning intensivt. Och väldigt engagerade ledare och tränare. Men Mårten, vi har inte sagt det, men han kommer från en av Sveriges mest anrika löparklubbar, Fredrikshov, som redan i slutet av 1800-talet hade liksom världsstjärnor, Edvin Vide.
Ja.
Så att det kanske inte är samma.
Framförallt min tränare Bertil Sjödin då, det var ju, vi kunde ju diskutera mitokondriers utveckling i 5-6 timmar, alltså hela färden upp till Vålådalen.
Ja, nej, men det var ju rätt kul. Vi hade ju Bertil Sjödin, han lånades in i Eventross. Jag tror jag Willis som såg till att han kom. Så han kunde ju hålla långa föreläsningar, just det som du säger då, mitokondrierna och ATP, liksom hur allting förhöll sig. Mm. Och det här med snabba muskelfibrer, långsamma muskelfibrer. Så det gjorde ju att man fick en otroligt bra teoretisk grund. Man förstod ju vad man höll på med och varför man gjorde saker och ting.
Bertil var en fantastisk människa. Ja. Tränare, forskare, väldigt ödmjuk, väldigt lågmäld. Det var ingen som märkte sina intensiva diskussioner, men han var väldigt passionerad. Så att han doktorerade på det här med LDH-enzymer, hur det styr energiomsättningen ute i muskeln, i cellen. Det var hans grej. Och det överförde han liksom på allt vi gjorde. Prata snabbhetsträning. Ja, det var nog LDH5 som är inblandad här. Och för att skapa bästa träningsmiljö för LDH5 så bör man nog tänka på att. Intressant.
Ja, och det just att det naturliga i att gå upp och konsultera GIH, kolla deras senaste forskning. Alltså jag tror vi allihop har det. Alltså det, men det är självklart. Det är klart att vi är intresserade av Niklas Silanders forskning till exempel. Den mentala inställningen är väldigt bra för löpningen generellt. Varför är det så viktigt att kombinera total all-out sprint med långa pass? Jo, därför att det påverkar. Påverkar dessa mitokondrierna på ett positivt sätt så att vi får en bättre syresättning av muskeln. Det blir naturligt för oss att ta in det i vår träning på det sättet.
Och begrepp som tröskelvärden och syreskuld och sånt, det var liksom, det bollar vi fram och tillbaka så här. Man visste vilken fart man kunde hålla utan att få mjölksyra. Helt enkelt.
Ja, just det. Och vilken kontrast det var för mig.
Ekonomi.
Ja, precis. Just det. Men kontrasten när jag sen kom till Texas. Till en professionell coach. Heltidsanställd coach. Som alltså tjänade motsvarande 500 000 om året på att vara coach. Och inte kunde en tiondel så mycket om löpning som jag kunde. Alltså efter min skola av att bara ha varit i den här miljön i 4-5 år. Alltså det var en sån kalldusch. Och han, där körde vi intervaller för vi skulle vara så trötta som möjligt. Jag menar, Bertil skulle ju ha gråtit. Och det, som sagt, jag kommer tillbaka därifrån. Så går jag upp till GH och gör tester igen. Visar sig att jag kan nu komma upp i mycket högre mjölksyrahalter. Alltså jag kan fylla kroppen med mer mjölksyra.
Tål det bättre?
Ja, men jag springer inget bättre. Jag har inte blivit bättre löpare. Jag har blivit sämre löpare. Men jag kan nu dra upp mycket mer mjölksyra i kroppen.
Ja, då är det andra faktorer
som spelar. Ja, jag har tränat så kallad laktatträning. Mm. Bli så trött som möjligt. Det är helt värdelöst.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag skulle vilja ta upp ett lite sånt där. Mm. Som jag säger det, att ni verkar hålla med då när jag påstår att det är inte ungdomsgenerationen tyvärr som håller på med löpning. Och det gör ju att framtiden ser lite dyster ut. För att det här att man växer in i rollen som löpare som blir en del av en livsstil. Det är inte så många som har det så idag. Utan det är något äldre generation som intresserar sig för löpning. Och ganska ofta så får vi såna här frågor om löpteknik och löpstil. Och det är ju lite fascinerande att hålla isär det. Alltså en stil, det är bara att titta på en person som kommer gående på gatan som man känner. Så att man inte ser ansiktet, ser man, där borta kommer han ju. Säger man, de har en karaktäristiskt sätt att röra sig. Så att ens personliga stil kommer alltid vara ens personliga stil. Och som tränare ska man ju aldrig gå in och mecka med det. Däremot kan man ju med ett vaket öga se det att personens teknik lämnar mycket att önska. De sitter när de löper. De trycker inte ifrån. Mårten pratar om att trycka fram höften. Att försöka balansera upp rörelsen genom att arbeta med armarna på ett ändamålsenligt sätt. Sånt där är ju lite kul när det kommer fram en någorlunda mogen person som har en livserfarenhet som säger, hur ska jag kunna löpa bättre? Då kan man ju prata ur teknisk synpunkt. Att man justerar det. Jag skulle aldrig drömma om att börja ändra den där personens eget sätt, karaktäristiska sätt att röra sig. Det vore ju alldeles fel. Det skulle man inte vinna någonting på. Och ibland när jag är ute och jag är lite besatt, va? Det är, man kan nog hålla med om det som känner mig. Så att när jag är ute och går och sånt där med hustrun eller ute och springer själv och träffar såna där löpgrupper där jag ganska snabbt konstaterar att den här ledaren här, han eller hon har gått på någon veckoslutkurs och lär sig en hel del om träning. Då kan jag kan bli lite provocerad. Jag brukar faktiskt hålla käften. Jag brukar inte blanda mig i. Jag vill inte ta auktoriteten ifrån dem. Jag brukar tänka så här, men håll tyst nu. Du vet ju inte vad du pratar om. De står och instruerar sin grupp. Och det är ren galla Mattias. Och då kan jag säga så här. Jag måste ändå gratulera löparnas vänner och de som får del av Mårtens kunskap. Vi har ju en lång erfarenhet som bottnar i att vi har levt på det där. Så att vi slänger inte bara ur oss en massa goda råd så där, utan vi känner att vi vet ungefär vad vi pratar om. Och det är inte bara taget från en veckoslutkurs. Och det kan ju kännas lite tryggt att veta att ja, alltså, vi kan ju faktiskt ganska mycket när de frågar oss.
Och inte minst, det är ju kul, väldigt kul att se den utveckling som de här läparna som ingår då i Läparnas vänner har genomgått under det här dryga året som jag har hållit på. Och många kan ju nog känna också att de upplever en läparens vår. Så här mitt i vintern. Mm. Nej, men det är nog otroligt
skillnad. Ja. Mm. Ja, många, alltså folk som är närmare 60 och som persar. Alltså det är ju väldigt kul. Varje löpare som persar är ju underbart. Men någon som är liksom så gammal och kan göra det, det är ju härligt.
Men det är roligt. För jag tänker på vad Palle säger. Jag brukar stå, eftersom jag inte kan vara med och springa så mycket på grund av mina artros. Så när de springer förbi där, de får mer och mer skjuts i steget. Mm. Och då pratar vi om 50-åringar. Mm. Som egentligen inte borde ha muskulära förutsättningar att få någon skjuts. Mm. Alltså det bara går riktigt fort. Mm. De börjar liksom trycka och kaxa upp sig mot våra ungdomar där. Ja, det är skoj. Det är skoj faktiskt. Det är skoj.
Men den typen av frågor får man ju jämt ifrån löparna. Mm. Hur ska jag springa? Ska jag springa på framfoten? Ska jag springa på hälarna? Mm. Och ska jag skaffa five fingers? Ja, jag brukar säga nej, skaffa inte det. Men däremot så kan du gärna prova en fin sommardag. Ta det barfota och springa på en fotbollsplan tvärs över.
Finns det härligare?
Varför då springer man ju naturligt på framfötterna. Man får fram, och gör man det så får man dessutom fram höften. Det som Mårten pratade innan tidigare. Så det, liksom, det hänger ihop det där. Och när vi höll på, när Ville lärde mig att springa på riktigt. Vi snackade aldrig om framfötter och bakfötter, hittan och dittan. Utan det var ju höften. Så det fick vi det här med framfoten. Med automatik.
Och det är så det måste hända. Det måste ju komma via övningar. För att springa och tänka på landa på häl eller landa på framfot, det blir jättegalet.
Spänner sig och...
Man får ofta ta en sak bara och hålla sig fast vid den ett tag. Och sen när det börjar funka, då kan man föra fram en sak till. Mm. Men börjar man att bombardera någon stackare, du måste tänka på det och så gör du det och så gör du det och så gör du det. Det kommer inte funka. Det är helt omöjligt. Jag brukar säga det att för att justera en rörelse som man är van vid, exempelvis gå, då måste man prova det nya minst 1000 gånger. För att skapa en stimuli till ryggmärgen så att, liksom att det börjar kännas vant. Mm. För det första han säger, det känns jättekonstigt.
Jag såg en studie på golfare. Att en 15-åring och en 40-åring skulle, eller 15-åringar och 40-åringar ska lära sig att slå en swing. Och 40-åringen måste alltså slå swingen 60 gånger, så 60 gånger fler än 15-åringen för att den ska sitta. Ungefär så upplever jag att det är i löpning också.
Det är därför min son skrattar åt mig när jag står på driving ranchen och slår på bollen så det var en slägga.
Det är därför. Det är därför.
Ja, då förstår jag.
Du får skapa någon sorts handikapp där.
Så de äldre löparna är löparnas vänner, får ni ge lite extra tid.
Vi får begränsa våra ambitioner vad gäller hur nära Mofära de ska hamna.
Det är väl som egentligen allting. Det vi egentligen säger är essensen. Det är ju att du måste göra en aktivitet tillräckligt ofta för att det ska ske en utveckling. Du kan inte göra det någon gång då och då. Och du måste tycka om den och du måste vara lite besjälad av den. Och då, det vi konstaterar, att eftersom vi inte har på med gamlingar tidigare, förlåt alla löparnas vänner över 40 år, det är ju den att man måste faktiskt träna regelbundet ett antal gånger i veckan och man måste vara lyhörd. Och säger man till någon så här, du är skitsvag i magen, nu får vi göra någonting åt det, gör de ingenting åt det, då är det inget att man säger någonting, då kan man låta bli.
Men de flesta är väldigt lyhörda.
Ja, det är de.
Och de vill ju ha feedback. De kommer ju alltid fram efteråt. Ja, jag såg det ut.
Får jag ta ett exempel som jag tycker väldigt mycket om. En tjej som heter Elena. Det är svårt att gissa hur gammal. 45 kanske. Och hon har hängt med oss i stort sett varje söndag. Sen jag började köra söndagspass för 1,5 år sedan. Och länge var det det enda passet. Men i övrigt så, hon jobbar i hemtjänsten och går 22 kilometer om dagen. Så att det är liksom inte så att hon inte tränar. Men när vi kom till sprintmomentet så var det här klassiska, det enda som hände var i ansiktet. Farten förändrades inte ett dugg. Och sen så hon kom tillbaka. Och kör och gav sig tusan på, liksom, alltså, gav allt hon kunde, grimaserade lika mycket på varje sprintmoment. Och nu när vi kör såna här amerikansk stafett eller något sånt här, så är det alltid så att hon hamnar mot någon ung tupp som springer ifrån en som tusan på den första. Och sen så liksom de sista 5-6 sprintsen så får de pisk. Och av den här lilla damen. Och det är så härligt att se hur de liksom bara forsar ifrån dem då. Säg att det är 10 sprints. Så 7:an går ifrån, 8:an går ifrån ännu mer, 9:an går ifrån ännu mer. Och det är som... Det är då, just att ha sett, har varit hela vägen från bara ansiktsuttrycket till att det verkligen, verkligen händer något. Det är så underbart. Mm. Och då behöver det inte ha varit någon som kom med som 15-åring och som kan bli nästa morfarra. Mm. Utan då blir man precis lika glad av någon som kom som 45-åring. Mm.
Det är inte för sent förrän det är för sent.
Nej, mm. Nej. Och alltså, pers innebär alltid att man ska fira.
Ja, jag är vår 74-åring i gruppen.
Mm.
Nej, men det är också det Mårten var inne på här med att det är så lätt att man spänner sig när man springer. Så att vi kör ju, lägger nästan alltid in i passen, koordinationslopp som vi kallar det. Att man ska springa snabbt men avspänt. Och då gärna jämföra med, har ni sett OS-finalen på 100 meter? Där man ser där de rätta musklerna, att de liksom är fullt spända. Medan däremot hur det fladdrar i ansiktet. Lite grann den känslan ska man ju ha. Mm. Och det tror jag ger en känsla av att man fattar vad det handlar om.
Mm.
Mm. Men hur många är ni då på Löparnas vänner? Ni hinner se... Varje löpare så individuellt.
Billy gör ju det. Han står, vill jag säga.
Jag är ju yrkesskadad. Så att, men det, när de springer förbi då registrerar jag någonting. Och så ibland så säger han något då. Men det visar sig att vi är från samma kultur. För att när då kommer någon av kollegorna fram och säger så. Hörru du, ser du på det där? Ja, precis samma sak ser vi. Så att jag tror vi har sett tillräckligt många tusen strömmar förbi. Och kände liksom hur man försöker justera det där.
Jag har gått och validerat mina så att säga, observationer hos Willy. Mm. Innan jag har sagt till löpare, när jag har varit med på Löparnas vänner.
Mm.
Och det precis som Willy säger, vi har sett samma saker. Mm. Men sen så måste jag säga om Löparnas vänner att det är ju sjukt överdimensionerat vad gäller tränarkapacitet. Det kan vara 6 stycken tränare med SM-medaljer i bakfickan.
Och hög kompetens som tränare.
Som står där och tittar på löparna som är med. Alltså det är ju...
Både står och deltar, så att man har vissa av oss deltar också. Det är lite blandad kompott.
Och egentligen så undrar man, varför är det inte 1000 personer som kommer?
Ja,
och det är ju kanske... gratis dessutom.
Ja. Ja, precis. Och då kanske vi kan passa på att berätta när Löparnas vänner tränar.
Mm.
Ja. Vilka dagar håller vi på, Billy?
Ja, vi har ju, vi är ju en friidrottsklubb. Mm. Så att vi bedriver ju friidrott. Man tränar för att tävla. Det är våran grej, va? Och sen sa vi så här, vi ska försöka starta en lite annorlunda löparverksamhet där både barn, tävlingslöpare och vuxna som vill träna är välkomna. Vi försöker arrangera det så. Och det är därför vi är ganska många tränare på de här passen. Det är alltid någon som tar hand om den som kanske inte är så duktig eller som är ung eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eller tar hand om eliten.
Mm. Men tiderna, Billy?
Ja, tiderna då. Och det här har vi då sagt att många av elitlöparna tränar ju alla dagar i veckan. Då har vi lagt ut 2 dagar och sagt att här samlar vi våran verksamhet. Så att det är onsdagar klockan 18 uppe ifrån Tantolunden uppe vid bollplanen. Där startar vi. Och vi sticker alltid iväg exakt 18.00. Så stackars den som kommer en minut över. De står förvirrat och tittar och tänker, vad är de någonstans? Och på lördagarna så kör vi klockan 11. Och då kör vi från Enskede idrottsplats. Och vi sticker klockan 11.00. Pang, iväg.
Och det brukar vara en varierad och hård träning.
Mm. Mm.
Som sagt, det kan vi slå ett extra slag för fikat som vi avslutar lördagen med. Det tror jag är en sporre för en del.
Ja. Mm. Och du hänger med där, Mårten, ibland då? Eller?
Ja, har jag en möjlighet så drar jag med där. Mm. Det är lite, alltså, jag har ju mitt söndagspass och så... Och så då så ryker lördagen då genom att dra iväg till löparnas vänner. Så det är inte alltid 100% populärt.
På raken då.
Ja, men, ja, men, nej, men det tar jag. Alltså det är som att festa både lördag och söndag. Det är väl ingen som bangar för det. Om, alltså, så här, blir du bjuden på fest på lördag så svarar du inte nej, men jag ska på fest dagen efter. Liksom. Utan det tar man. Och det är på samma sak här. Man är kanske lite sliten på söndagspasset då. Och,
Och lite baksmälla kan det ge.
Precis.
Just för tiden.
Men, ja, det är ju pratar sådana här vuxenberättelser. Kan jag säga att efter ett år nu så har vi också valt att vi ska lyfta det här med löparnas vänner ett par steg. Det så har två av våra ledare bestämt för att de ska satsa mera mot ungdomar. Därför så finns det en växande grupp nu som är från 11 år uppåt. Och sen har vi två av våra tränare som kommer att satsa mera på rent tävlingsinriktad medeldistansträning. Och sen har vi sagt att tre av oss kommer att satsa på en långlöpargrupp. Förmodligen med avsikt att tävla på terränglöpning och längre sträckor, men även också baninriktade saker som 3000 meter, 3000 meter hinder, 5 och 10 000. Och så det här motsatta, alla ska vara välkomna. Alltså det är ganska maffig blandning av folk som är där.
Och det är en härlig spännvidd.
Där är samma tänk förstås. Kommer samma tradition. Alltså, samtidigt som vi då tränar med de här killarna som är superambitiösa, nästan för ambitiösa, så har vi då skolpromenader från Tensta till Akallaby med frukost för att få huvudsakligen muslimska tjejer att röra på sig. Och vi har run yoga där vi liksom bara löper lite lätt i 20 minuter och så har vi yoga efter det. Också med riktning in med fokus på samma grupp. För jag började ju, de första passen jag körde med dem, så började vi värma upp. Och så efter 300 meter så var de trötta. Jag menar, det var ju en helt ny sits för mig. Jag hade ju aldrig tränat den.
Alltså, Morten, du ska nog säga det att eftersom vi inte pratar just nu om löparnas vänner, utan där brukar du hoppa in emellanåt, så leder du en fantastisk verksamhet där ute. Jag tycker det verkar som att du ställer upp hur mycket som helst. Det handlar inte om några två pass i veckan.
Nej.
Jag vet inte hur många grupper du har igång, hur många träningar du har.
Många pass i veckan blir det. Alltså, som förra onsdagen så hade jag 5 pass den dagen. Men riktat på olika delgrupper och så vidare. Men det är också för att det är sån oerhört spännvidd på dem. Och igen, att det är ingen motsats mellan att vilja skapa svenska mästare och att vilja få folk att få bättre kondition. Alltså det är två sidor av samma verksamhet.
Jag tar tillbaka det jag kanske sa förut, att vi inte är helt besatta. Några av oss är faktiskt helt besatta.
Jo, jag tänkte ju säga det, att jag menar, Mårten är ju lika beskedad idag utav det här integrationsprojektet som han bedriver ute i Akalla, som jag tycker är extremt imponerande.
Ja, det är fantastiskt. Vilken insats.
Som han gjorde med sin egen löparkarriär en gång i tiden då.
Och den söndagsbussen du har, berättade du för mig, får gärna andra också.
Ja, precis. Det är jättekul och lätt att haka på för vem som helst. Men du tar i stort sett tunnelbanan, blå linjen tills den tar stopp. Och har du hamnat på Akalla linjen så fortsätter du framåt. Och sen så när du kommer ut så fortsätter du rakt framåt. Och så kommer du till Akallaby. Och där klockan 1 så springer vi iväg. Och så håller vi på och springer i 2 timmar med olika moment. Och vi springer på öppna fält, på gräs, i skog och så vidare. Det är nästan ingen asfalt. Och ändå så är vi inne i Tensta, vi är inne i Rinkeby. Vi är inne i Hjulsta och kör olika kvalitetsmoment på överallt. Alltså det är ett jättekul pass. Och en schysst pryl till. Ja, och man har med sig SL-kortet. Så när man känner att nu har jag fått nog, då stiger man av. Då finns det alltid en tunnelbanestation nära.
Ja, just det, precis. Och sen så har vi har ju tänkt, om nu ska växla över lite grann till Löparnas vänner här. Ekonomiskt. Vi vill ju att alla ska kunna vara med. Ja. Oberoende finansiell förmåga. Mm. Vilket innebär att vi tar ut en extremt låg avgift för att kunna delta. Årsavgiften ligger på, vad är det?
200 kronor.
Ja.
Mm. Medlemsavgift menar du?
Mm. Mm. Det är jättebra. Mm.
Vi tar ut 500 kronor.
Totalt är det 500 spännande. Ja. Ja. Mm. På ett år. Den andra, kanske man ska... Jag håller på att jämföra sådär, men 100 spänn per gång är ju inte ovanligt som man betalar för att vara med.
Eller de som brukar stå och demonstrera löptekniken inom backe som irriterar mig, som det kostar kanske ett par tusen per termin.
Mm. Mm. Ja, och precis. Alltså, kompetensnivån i den gruppen, alltså det är så fascinerande. Att jag kan inte förstå hur någon kan välja en sån grupp när löparnas vänner finns. Men det,
vi kan inte få bättre än reklam.
Nej, nej, nej. Ingen marknadsföring här inte.
Nej, vad fan, vi är inte i Sverige så.
Nej, men visst vore det ju kul att få försöka utveckla det här. För att vi lär oss hela tiden hur vi ska hantera många människor med olika förmåga. Vi gläds ju åt den här entusiasmen, den här känslan som uppstår. Det är ju våran belöning. Man frågar sig, har ni betalt för det här? Nej, inte en spänn. Det är inte det som är drivkraften. Vi är ändå 9 stycken i den här ledargruppen som alternerar. Och det är inte så många andra människor som inte idrottar som lägger 2 gånger i veckan så där bara utan vidare. Månad efter månad efter månad, då är man där.
Mm. Men jag tror att det är någonting med, alltså, en löpargrupp som tränar hårt tillsammans, som kör hårda intervaller tillsammans. De är med om någonting starkt tillsammans. Det är lite som folk som har legat i krig tillsammans. Alltså, det är det här att man har... du får en sorts gemenskap. Som lätt, alltså, jag var ute och sprang med Bosse Engvall här, för detta svensk mästare, ja, precis nere i Spanien i förra veckan, och liksom, det vi har ju en kontakt direkt. Det känns lite för intimt nästan, alltså som om vi hade varit släktingar, bara för att vi har tränat hårt tillsammans en gång i tiden. Det är en mycket, mycket starkare koppling. Utan att ha något sexuellt över sig eller någonting. Så är det liksom bara... Så,
du var där igen.
Ja, men så är det liksom... Man får en väldigt djup kontakt på något sätt. På något plan.
Jag var lite orolig för att du skulle jämföra med din relation med hustrun. Men det var bra att du inte gjorde det.
Nej, nej, det är på ett helt annat sätt.
Men jag instämmer det Mårten säger. Alltså, det här stora gänget som vi som höll ihop på 70-talet. Nästan 25 stycken av oss träffas ju ett par gånger om året i olika sammanhang. Nu har ju gänget fyllt 50 år allihopa. Då gjorde vi 50-årsresa varannat år och alla åker med. Vi är borta 4-5 dagar och åker någonstans nere i Sydeuropa. Traskar i bergen är vad vi gör. Och det är ju fantastiskt. Alla kommer.
Givna ingredienser på de resorna, det är ju att vi morgonjoggar. Det är liksom det som är kvar. Men det är verkligen som ni säger. Jag kan bara intyga att har man liksom kämpat tillsammans, svettats hårt tillsammans, stannat ute på distansrundorna för att man är dålig i magen, och det blir liksom inget genant, utan tvärtom, det är bara naturligt. Så blir det en kontakt och en relation som man inte är van vid, som man inte får på annat sätt. Faktiskt.
Får man minnas Vålådalen nu, du, 1978, när du checkade den där tvålit i lassen? Det sprang upp för spack och du låg framför mig.
Alltså, vad ni än har för historier på den sidan så kan jag slå dem. Så börja inte.
Den andra delen här, förutom det här med gemenskapen. Tränar man så här mycket, vi pratar om den där gudabenådade ögonblicken. De går aldrig att planera. De bara infinner sig. Då är det plötsligt bara, man bara känner, wow, kroppen svarar. Det som är roligt när vi sitter och tuggar det här gamla gubbgänget, det är att många erkänner, fan, man skulle kunna köra intervaller som utför. Man får uppleva den där känslan. Det är någonting som händer i hjärnan och kroppen, tror jag. Mm. Där man liksom bara flyter fram. Ja. Man upphör att kämpa.
Alltså, jag ska säga att låt bli att titta på klockan så kan du nästan få känslan fortfarande. Det är bara det att, det är bara det att ja, som sagt, klockan är obeveklig. Men just det här liksom att när man är ute och bränner mot de här 15-åringarna liksom. Och alltså, ta en sån här klassisk utmaning. Om någon av er kommer före mig bort till vägskälet där borta så lovar jag att gå hem utan byxor. och då är det ju på liv och död. För jag vill ju verkligen ha byxorna på mig när jag går hem.
Du är inne på och, området igen,
märker jag. Ja. Men som sagt, ingen har ju någonsin lyckats ännu. Men några gånger så har jag haft blodsmak. Och jag älskar blodsmaken. Alltså jag älskar ju kampen. Det är ju... Och nu vet ju jag att jag älskar den. Det visste jag ju inte då. Och det är ju så jäkla roligt.
Jo, det var faktiskt en fråga. Den riktiga intervaller. För det, när jag googlade lite på så var det där med Willis riktiga intervaller. Vad är det?
Willis.
Möjligen skulle det kunna vara det vi körde i lördags. Då vi...
jag fick känsla av att det här var någonting som...
Terrängintervaller.
Alltså, men det beror lite. Alltså, jag har haft ett 400 meters gäng i svensk elitklass. Jag har haft ett 800 meters gäng i svensk elitklass. 1500... 5-10 000 meter och några hyggliga maratonlöpare. Mm. Och när man pratar om intervaller då, vad pratar vi om egentligen? Jag skulle gamla Bertil vara här som säger, ja, det beror lite på vad man menar. Och det är alltid från kort intervaller, då den muskulära belastningen och hjärt-lung trycket är ju väldigt högt, va? Men den träningen är ju få maratonlöpare som har någon större nytta utav, i alla fall inte tävlingsmaratonlöpare. Så det beror lite grann på, vad ska du använda dig till? Alltså löpning är egentligen skitenkelt, men du måste ju ändå använda rätt verktyg till det du ska utveckla. Pratar vi med 1500-5000 meters löpare, då kanske vi pratar om bara tempointervaller. 15 gånger 400 med en minuts vila. Och det ska gå fort av bara helvete. En fruktansvärt plågsam träning. Är det 10 000 meters löpare så kanske vi pratar om 10-15 gånger 1000 där de ska ligga under 3 minuter. Skitjobbigt, inte minst mentalt. Allt är ju löpning, allt är ju intervaller. Maratonlöpning, jag vet att när jag ska springa den här DM-maraton, då springa en 10 kilometers bana 3 gånger med 10 minuters vila. Jag försöker lägga alla under 37 minuter. Intervallträning. Ja. Så att, men visst, riktiga intervaller. Ja, det är riktiga intervaller. Men sen kan man ju hålla på och fjanta lite grann hit och dit. Och det är bara lite gull. Men alltså, ska det liksom smaka lite grann, då är det, det är ganska tufft.
Ja, precis. Jag tycker att riktiga intervaller, det handlar om att det är någon där som får dig att springa fortare än vad du skulle gjort själv. Alltså, det är... Jag brukade träna ihop med en kille ute på Adelsö, Leif Ring, väldigt duktig, alltså jättetalang, borde varit svensk elit.
En av alla fall.
Nej, Leif Ring, han sprang för Mälarö SOK först och sen gick han över till Fredrikshov och gjorde väl en tio tjugo och sånt där på halvmaraton. Och sen så la han väl av, eller jag åkte väl till USA och tränade. Och det blev inte att vi tränade så mycket ihop längre ute på Alsö. Ja. 7 år senare så kom jag ut där och så ska vi köra sån här X på gräsplanen. Sån här sprinta från hörnflagga till hörnflagga. Ja, diagonaler. Ja. Och tar skorna, drar iväg. Vänder mig om och tittar. Då är han i mittcirkeln. Men Leffe, vad håller du på med? Men var det inte så här vi körde? Sa han. Då har han liksom... Han har inte haft någon att träna med på 7 år. Så han har inte märkt när hans ambitioner sjönk där. Det blev inte riktiga intervaller. Det blev mesigare och mesigare och mesigare. Och det märker man ju inte när det händer om man inte tränar med en löpargrupp. Lite motsvarande sak hände med mig när jag slutade träna med mina kompisar i Fredrikshov och började köra igång en grupp från scratch. Och jag fortsatte köra intervaller varje vecka. Det var jättekul och så vidare. Men att köra intervaller ihop med mina kompisar som ligger och pressar mig och liksom så här ligger och pressar på, samma som när jag kör med Palle liksom. Jag vill ju inte släppa iväg Palle alltså. Han är 2 år äldre än mig.
Det är verkligen rockgubbarna som ligger och kämpar mot honom.
Ja, precis. Men alltså, då blir det ju skarpare. Och det blir ju bättre. Det blir ju riktigare intervaller. Och liksom bara att vi har folk där och ju fler det är. Som löparnas vänner kan vara 50-70 pers. Då är det, och allihop ute och dänger på riktigt liksom. Då är det ju liksom, det blir ju riktiga intervaller.
Just här tror jag att det var som så att de flesta av oss skulle vara borta på den här konferensen. Ja. Då fick du och Tom fria händer. Ja. Och då skruvade ni upp plötsligt passet på en nivå som de inte hade varit med om tidigare. Ja. Så de hade varit ganska bleka. Så kom de till mig och sa, ska det vara så här? Ja, för fan, så det är bara början. Det är ju riktig träning, jag har ju sagt det. Välkommen att träna löpning på riktigt. Mm. Det var ju våran devis, va?
Ja,
nu har vi börjat. Ni har fått ett år på er nu. Mm. Nu ska vi börja. Så att jag sa till Palle, bra.
Vid första löparnas vännerträffen så började Willy med nästan lite så här Churchill-tal till oss. Blood, sweat and tears. Liksom. Det var jättefint.
Jag undrar ibland hur pass medvetenheten är. Jag håller på med den här sportcampusfilmen som jag säger. Och vi testar ju alla våra som söker till oss. Och vi har ju olympiska test. Och så, ja, vad ska ni testa det för? Vi vill ha en grundstandard hos de idrottarna som startar hos oss. Och så, en del är ju dansare, då får de jämföras med andra dansare. Andra är ju tyngdlyftare, brottare och så vidare, va? Då får de jämföras med andra brottare. Men SOK, Olympiska kommittén, har ju 40 000 testresultat. Så att förra gången exempelvis hade vi en ung dam då som sa att hon hade tagit en SM-medalj på junior-SM i orientering. Ja, det var ju många år sedan jag slutade orientera. Jag tänkte, då måste hon ju vara bra. Vad är din starka sida? Ja, det är konditionen. Det är min starka sida. Okej. Okay. Folkhälsoinstitutet har ju ett testvärde. Där man så att säga, här ska man vara. Under det så är det så att säga, folkhälsorisk, va? Risk för sjukdomar och sånt där. Och det är 40. 40 i konditionsvärde. Mm. Och då tänker man sig, den här tjejen, junior-SM har hon vunnit. Hon borde ju ligga så på 55-60 minst borde hon ligga. Hon hade 48. Mm. Och så är det din starkaste sida? Ja, det är min starkaste sida. Men 48, det är ju liksom nära ohälsa. Hur mycket tränar egentligen? Ja, hon tränar ju flera gånger i veckan. Men jag vet inte om hon tränar för någonting. Men den träning som vi pratar om, det är ju liksom, det är ju kötta. Mm. Det är ju jämnt kötta. Mm. Så jag vet inte vad hon gör för någonting. Men jag tänkte, 48, tänkte jag, fan, jag måste göra bättre än 48. Så att hon var ju djupt deprimerad när vi sa att det här är för dåligt, det duger inte. Vi kan inte ta in dig. Ja, men jag är ju svensk juniormästare innan orientering. Ja, det är mycket möjligt, men du får söka när du har fått något bättre. Gör någonting åt det här.
Men det kommer sådär då?
Jag vet inte. Men det är också att göra lite grann med vad vi pratar om här. Vi hade tester nu förra veckan igen, och det var 2 stycken killar från kampsporter. De skulle springa här Cooper-test. Så springer man inomhus i Sätrahallen, va? Och tänker, vad ska de ha då? Ja, kampsportare. De borde kunna klara 3000 meter på
12 minuter eller?
12 minuter borde de göra alltså. Det är 4 minuter per kilometer. Mm. Alltså, det är helt bedrövligt att se dem. Alltså, den ena killen, han la sig spydde. Han är 12.48. Och han var någon sån här aktuell för internationellt mästerskap i karate. 12.48. Och jag tänkte så här, fan. Jag sätter på med dojorna och springer i kapp dem. Nej, får inte göra så, man. Du får inte göra det. Vi knäcker dem. Så att, men det är också någon form av dålig standard.
Man har tappat allsidighet.
Ja, alltså, men barn är inte ute och leker idag. Men vi tar inte någon trappan och åker rulltrappa och åker hiss och sånt där. Och, vanemässigt så...
Det är jätteläsigt. Ja, det är lite som Leffe och loppen här. Mm. Alltså vi ser ju inte, det händer ju så sakta. Mm. Så man ser ju inte när det händer. Men så förändringen är ju jättestor. Mm. Och det går ju tvär neråt.
Så skadeförebyggande, det handlar om ganska mycket saker. De här ungdomarna som då är landslagsnivå. Mm. Alltså jag skulle vilja släpa in dem ett par månader. Och jobba med dem varenda vecka. Allt ifrån att simma och springa i vatten och ut i skogen och trampa cykel. Och låta dem få kämpa. Köra cirkelträning med dem. Och ska plåga dem riktigt ordentligt. Dag efter dag efter dag. Så det händer någonting. Och så mäter man varje vecka. Och så ser att någonting positivt händer framåt. Men det händer ju inte. Så att menar, SOK säger ju det. De får ju färre och färre ungdomar som når olympisk nivå.
Samtidigt så ska man komma ihåg, tycker jag då, att det handlar inte bara om att drämma.
Nej.
Att liksom köra allt vad tygen håller för.
Nej, precis.
Utan det handlar lika mycket om att träna med förnuft.
När jag pratar om det här så brukar jag doppa fyra fingrar i blå färg. Och så doppa tummen i röd färg. Mm. Tummen, det är de hårda passen. Det är Willys riktiga intervaller. och de andra, de springer man runt och pratar. Pratar politik och
snusk
allt möjligt
också,
och snusk, ja. Nej, snusk ska man prata. Nej, men alltså, jag har egentligen allt som inte handlar om löpning, men alltså,
och sen faktiskt också en ännu grej tycker jag där, det är att våga frångå programmet. Mm. Att man liksom inte behöver vara slav under sitt träningsprogram.
Våga känna efter liksom.
Ja, just det, precis, att man känner efter precis, mycket att man går,
det var jag dålig på,
går på egen känsla. Och där, jag vill nog påstå att jag var ganska bra på det faktiskt. Och som jag sa tidigare, Wille var ju min tränare då. Men där fick jag ibland smäll på fingrarna. För att jag avvek.
Men de duktiga aktiva, de måste vara lite oppositionella. Slavar är alldeles speciellt framgångsrika. Eller
nej,
hur?
Nej.
Nej.
Ja.
Jag vill tillfoga en sak till. Vi har intervjuat 330 toppidrottare. Och genomgående så svarar de så här, att de upplever hög stress i sin vardag. Det är stress i livsföring, att hinna med allting. Så sover de för lite.
Mm.
Och det är nästan så att jag skulle säga att det är nog ännu viktigare än det med kosten. De flesta människor är någorlunda införstådda med hur man måste äta om man ska kunna träna eller arbeta mycket. Men det här med bristen på vila, det är ju ganska allvarligt. Det verkar vara ett samhällsfenomen. Men att det också syns bland våra elitidrottare som verkligen borde förstå det, alltså att du kan inte bli bra om du inte återhämtar det. De här 330 idrottarna sov i genomsnitt 7 timmar per dygn. 7 timmar per dygn, och så tränar man 4 timmar per dag.
Det är alldeles för lite.
Det funkar ju inte.
Nej.
Det är väldigt illavarslande. Att föräldrar idag som tjatar om att barnen sitter uppe för länge på kvällen och stirrar i datorn och telefonen. Det kanske finns sanning i det som de här ungdomarna tar med sig den dessutom upp i vuxen ålder. Mm. Det är inget bra. Gå och lägg det i tid.
Ja, det är nog jätteviktigt.
Mm. Och glöm inte att gå hem innan du går och lägger dig.
Jag vill på Mårtens område nu igen. Ja, vi får hoppas nu att alla de här dolda talangerna som är också lite yngre, att även de tycker att fan, jag skulle vilja bli löpare, att testa det under några år. Det är klart att de ska komma till oss, ska vi ta hand om dem. För det triggar ju oss, vi tycker det är kul. Mm. Engagerade människor är kul att jobba med. Så att välkomna till våra verksamheter. Mm. Eller hur, Mårten?
Mm. Mm.
Det kändes nästan som en väldigt bra avrundning där.
Mm.
Hitta en löpgrupp som trivs i.
Ja, precis.
Där tränarna ser dig.
Mm. Ja. Det är svenskalöpare.se. Det är ett väldigt bra ställe att hitta sin löpgrupp.
Mm. Friidrottsförbundet har en sajt för det.
Ja, den är ganska ny.
Ja.
Mm. Mm.
Där kan man gå in och kolla. Precis.
Exakt.
Alla har inte turen att bo i Stockholm.
Nej,
som precis. Lyssnar på podden. Och vet.
Men det finns ju i hela Sverige.
Ja, precis. Mm. Ja. Tack så jättemycket.
Tack för
det. Det är jättehärligt att lyssna på er.
Vilken boost vi fick nu. Det är bara att ge sig ut och springa, känns det som. Tack för att du lyssnar. Missa inte kommande avsnitt om träningsplanering. en bra tid. Det är nu på senhösten att fundera över det. Och visst är det nu också vi behöver all inspiration. Jag heter Agneta Danneberg och har producerat. Edvard Danneberg har varit ljudtekniker och komponerat musiken. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.